Library Audiobooks presenterar Riverside Drive, skriven av Robin Färdig, uppläst av mig, Ove Ström. Någon gång ska vi krocka av misstag på stan, och då kommer du inte att minnas mig. Rebecca Gärdenfors. Del 1. All oenighet till trots rörande ärendet rådde det en översvallande enighet om att det fanns ett ärende och att detta hade en startpunkt. Persongalleri, liksom dramats vändpunkter, varierar dock med vem som berättar. Inte sällan återkommer som huvudpersoner, särskilt i sina egna redogörelser, det dåvarande svenska utrikesrådet för politiska frågor, liksom två svenska journalister. De tjänstemän inom underrättelsetjänsten som spenderar sina fredagskvällar vid ett hörnbord på en bar nära Rådmansgatans tunnelbanestation i Stockholm hävdar att journalisterna endast var bipersoner. Kanske bara bakgrundspersoner. Möjligen helt oviktiga. Men jag skulle inte sträcka mig riktigt så långt som att beskriva dem som oviktiga. De satte bollen i rullning, med eller utan uppsåt, med eller utan sin egen vetskap. Startpunkten för berättelsen hör samman med vem som utnämns till huvudperson. På baren nära Rådmansgatans tunnelbanestation i Stockholm finns alltid den eller annan insnöad akademiker bland tjänstemännen som river sig i skägget och bestämt hävdar att startpunkten för den här berättelsen var då Folke Bernadotte av Visborg den 21 maj 1948. Åtog sig uppgiften att å Förenta nationernas vägnar medla i Palestina och att uppgiften följdes av sedvanligt svenskt storhetsvansinne som totalt ignorerade att Bernadotte den 17 september samma år blev mördad av dem han var satt att medla mellan. Trots att han inte innehade uppdraget ens 4 månader fortsatte svenskarna istället med sin därmed självpåtagna roll utifrån en tämligen skev självbild av humanitär och demokratisk stormakt. Sant är att denna historia handlar om svenskt storhetsvansinne, dock ingenting alls om Palestina, och utspelar sig dessutom långt efter Bernadottes död. Startpunkten behöver därför sökas någon annanstans. Tjänstemännen inom underrättelsetjänsten vid hörnbordet, och vanligtvis med vissa sympatier för den vid det aktuella tillfället sittande regeringen, menar att ursäkten för det som gick av stapeln hade sitt ursprung i hur det socialdemokratiska arbetarpartiet en gång hade grundat vad som kom att kallas för IB. En underrättelsetjänst som riksdagen inte hade någon kännedom om och som skulle fungera som prejudikat för kommande ej socialdemokratiska regeringar att upprätta liknande organ i statsministerns och regeringens tjänst. När tjänstemännen vid bordet bredvid och med socialdemokratiska, eller för den delen utan borgerliga sympatier, hör denna beskrivning, kan det hända, om de är förfriskade nog, att de kavlar upp sina skjortärmar och reser sig från bordet, välter sin stol och ber den borgerligt sinnade tjänstemannen att hålla käft. Eller så kan de fortsätta diskussionen utanför. På gatan. Tjänstemannen vid hörnbordet håller då i regel käft, eftersom han är ett fegt kräk, enligt sin meningsmotståndare, och ingenting mer blir sagt om saken under kvällen. I alla fall inte på den intetsägande bar nära Rådmansgatans tunnelbanestation i Stockholm, där de alla befinner sig. Även om de högljutt förolämpar varandras arbete en stund tills personalen känner sig tvingad att skicka fram en ung och söt servitris för att be dem dämpa sig lite. Om frågan kring situationens startpunkt istället ställs till någon på det kontor hos utrikesdepartementet som ligger på Herkulesgatan och som av utrikesdepartementet kallas för Sibirien är förklaringen att enskilda element vid de enheter inom den hemliga underrättelsetjänsten, direkt underställda regeringen, försökte använda situationen som en hävstång i de egna karriärerna. Särskilt bör då nämnas Mikael Ausell i Etiopien och Marcus Skog i Östafrika som sådana enskilda.